God morgon, NHL rullar vidare i slutspelstider. Härlig morgon ifrån Stockholm. Det är bara en vecka till Valborg, det vill säga vintern är tillbaks om en vecka. Då kommer minusgraderna och snögloppet tillbaka. Nu har vi en intressant timme framför oss. Vi ska prata mycket slutspel, vi ska prata målvakter. Och så framförallt har vi en bra gäst där alltså. En gammal hårdför försvarare från Smedjebacken. Som har kämpat mot många rumpmasar. Alltså, Uffe Bodin, hjärtligt välkommen.
Tack så mycket. Jag vet inte om jag var så hård för, men det blev en del utvisningsminuter. Det ska jag vara ärlig och erkänna.
Det blev det alltså?
Det blev det.
Ja. Han hade passat in i dagens Flyers, eller hur?
Temperament.
Härligt att ha det här från hockeysverige.se.
Tack så mycket för att jag
får vara. Och så givetvis, du har redan varit inne och naggat här lite grann. Alltså, Erik Granqvist, hjärtligt välkommen.
Ja, tack detsamma. Demolition Man Dahlborn. Du lever ju upp nu när det är slutspel och vi ska kommentera helgen ihop. Men jag är glad att oraklet är tillbaka. Du är ju en stående gäst här och jag saknar dig. Ni hade ju en podd, du och Jonte och Linus, som var... Varje vecka lyssnar man på den, ni nördar ner i NHL. Så att det är kul att ha det här med dina perspektiv, både på världens häftigaste slutspel, men även lite Tre Kronor. Och vi har Anders Nilsson som gäst också. Så det är ett
fullspäckat program. Mycket fokus på målvakter också. Hur är det med, vad har du för känsla för målvakter egentligen? Är det udda människor det där? Eller?
Jag bara titta på Erik. Nej, men jag tycker det är jättesvårt att analysera målvaktsspel. Det finns så många fler lager i det, eller hur Erik? När man tittar på utespelare. Så jag har alltid haft svårt att på något vis processa målvakter och liksom vad som gör dem bra och vad som gör dem mindre bra.
Men vi ska börja med vad som hände i natt. Det var ju, du var inne på Broad Street Bullies eller Philadelphia Flyers då, Demolition Man. Och det är ju Flyers här som har tagit kommandot så det bara ryker om det mot Pittsburgh Penguins. I den här matchen då när man spelade, de har flyttat serien då efter två matcher i västra Pennsylvania i Pittsburgh som har flyttat till Philadelphia nu och det smällde rejält i den här matchen.
Ja, Broad Street Bullies kallas de på 70-talet. De vann i 74-75 och de har ju fått den här matchen precis dit de vill. Där är Hathaway uppe med klubban mot ansiktet på Crosby. Det blev en hög klubba och en embellishment på kaptenen. Men just att de har fått matchbilden till deras fördel, Flyers, och leder med 3-0 i matcher. Vladars i målet har ju varit jättebra, bättre än Skinner i Pittsburgh-målet. Och sen den här Parker Martone, den här rookien uppe, har ju varit magisk.
Nej, men han är fantastisk. Jag skulle veta att han hade 9 matcher i grundserien och går in och är liksom chef i slutspelet på det här sättet. Det är, han känns som klippt och skuren för Philadelphia Flyers med den spelstilen.
Men det här fysiken, det har vi pratade om det förra veckan med Mattias Nordström, den blir ju mera signifikant när det handlar om slutspel. Det är liksom inga fighter som är lite grann för att vara snäll mot publiken, utan här är det på riktigt.
Ja, definitivt. Och de här två lagen, de har ju en historik såklart. Det är The Battle of Pennsylvania. De avskyr varandra och det har man verkligen sett här. Att för varje match så känns det att de blir värre och värre. Det var väl fullt i båda utvisningsbåsen där vid några tillfällen.
Det var faktiskt likadant när Boston spelade mot Buffalo också, men det var ju 4 stycken där. Ja. Det var ont om platserna. Finns det hjärterum, finns det stjärterum alltså. Men det var ont om platser där alltså. Så
att, men det är ju, varenda batalj i slutspel är betydelsefull. Det är därför det är världens häftigaste slutspel, när allt kommer ner på sin spets i varenda duell. Och Flyers har ju fått matcherna dit de vill. De stökar och bökar, de är på stjärnorna som sväljer betet. Och så börjar då Pittsburgh också ge sig in och gruffa. Det var ett exempel här när alla 10 var inblandade. Och då har ju Flyers liksom vunnit den mentala matchen och halva segern är vunnen. Och sen har de då Vladars i målet som har varit superbra. Och de hittar vägar att få hål på Skinner i målet. Så de leder ju välförtjänt med 3-0. Och Pittsburgh, som var en av överraskningarna under grundserien, har ju varit den största besvikelsen i slutspelet.
Men det här hade vi Seagrass mål då och Erik Karlsson. Det var ju lite vad man kallar för consolation mål där, bara från Erik Karlssons sida. Så att 3-0 nu för Flyers.
Ja, och det man kan tillägga också, det är sällan man är kritisk mot Sidney Crosby, men jag tycker ju någonstans att de här ledande spelarna för Pittsburgh, gjorde Erik Karlsson visserligen mål, men de har varit ganska osynliga om man jämför med Flyers lite mer ledande spelare. Vi nämnde Martone till exempel, även Trevor Seagrass som man kanske lite fördomsfullt tycker inte är en slutspelslirare, men han har ju överglänst alla de där.
Under Tockets ledning, alltså sonen är Rick Tocket, är ju ny coach för och han är ju en legendarisk spelare i klubben tidigare, men också att det han har fått
så lite hård för på jo, sin tid.
Power forward på sin tid.
Jo, men han var ju, det var ju 50 mål och 250 utvisningsminuter. Det var ju standard nästan.
Exakt, det var hela paketet med tocket. Men just att han har fått Sigrist att förstå vad som krävs för att bli en vinnande spelare, spela på rätt sätt. Han har ju magiska händer och kan bidra offensivt, men att han börjar spela på rätt sätt. Nu är det väl bara Mitchkov-gåtan de ska lösa.
Ja, den är ju svår. Där känns det som det har skurit sig ganska ordentligt. Jag tror han har 8 minuters speltid i den här matchen. Så att det händer inte mycket där. Men Flyers andra spelar
och
lutar sig.
Ja, och det spelar ju mindre roll om Mitchkov spelar 8 minuter när de leder 3-0 i matchen mot Pittsburgh.
Vad Pittsburgh måste göra är ju att, som du säger, stjärna leder vägen. Att de slutar liksom ignorera alla provokationer och det, bara fokusera på det de ska göra. Det är ju deras chans att vinna nästa match. Och sen börja liksom äta sig in i serien, ta match för match. Men det är ju jäkligt, de är helt beroende av att stjärnorna visar vägen och inte fastnar i de här gruffen som de har gjort nu i de här tre första matcherna.
Tufft att hämta upp ett 0-3 underläge, helt klart då, för Pittsburgh Penguins. En annan serie, alla serier är intressanta, precis som Granqvist är inne på här, men det är ju den mellan Dallas och Minnesota. Och det var ju nästan så vi kom in i direktsändning med den då, med tanke på att vi sänder nu då, ni ser den här matchen nu, eller vi ser den här sändningen som går 22:30. Och här smällde det, svenskarna klev fram i Minnesota inledningen av matchen.
Ja, Marcus Johansson gjorde första målet. Joel Eriksson Ek, murbräckan, gjorde mål. Och jag kallar det för Minnesota Värmland, för det är ju tre. Brodin, Eriksson Ek och Marcus Johansson har ju koppling till Färjestad. Och även om Marcus är född i Landskrona där nere i Skåne. Men det är en häftig matchserie det här.
Och
det har varit så otroligt jämna matcher. Och nu var det double overtime som avgjorde när White Johnston då, som styrde in pucken från Heiskanen, som spelade 43 minuter den finska stjärnbacken. Då fick de till slut hål på The Wall of St. Paul, Jesper Wallstedt.
Men det som händer i slutet här är ju då, vi är inne i den andra förlängningsperioden och de har precis klarat ett PK i Minnesota. Och så är det Jurov då som längar ut den här då över.
Ja,
och han ser helt slut ut när vi tittar på närbilderna.
Ja.
Men han har bara spelat 15 minuter i matchen. Han har inte dragit några 43 minuter i den här fighten. Nej, men det är nog bara besvikelsen
här. Dalbanan, hockey är världens mest intensiva sport. Han har varit inne länge i det här bytet. Han har inte spelat i närheten av Heiskanen då, men han har varit inne länge så han är trött.
Är det en mental härdsmälta som får honom till det här? Alltså?
Nej, men alltså,
men titta på honom här. Hur han liksom, han vill bara bli väck med
han
pucken.
Han vill bara bli väck med pucken och gör, och sen så får han liksom för mycket tryck och den går ut över. Så det är inget medvetet, men det är ju det slutspel är. Ett sånt dåligt beslut och Dallas avgör. Mm. Så att det är ju sjukt tungt för honom och för Minnesota, men det här, jag hoppas han har gått i 7 matcher, för det är ju på väg att bli en klassiker. Och jag har varit inne på det förut. Ja, mitt hjärta håller lite på Wallstedt och Gustafsson, för vi har aldrig haft en svensk målvakt som har fått lyfta Stanley Cup-bucklan. Henke Lundqvist var nära, Pelle Lindberg och några till, men så därför vore det coolt om Wallstedt och Gustafsson går längre. Men det finns ju många Dallas-fans där ute också, Nils Lundqvist med flera som gör det bra där. Så jag vet inte, vem tror du vinner där över 7 matcher?
Jag har ju sagt att Dallas vinner Stanley Cup, så att jag får hålla fast vid det här då. Ja.
Men det här gamla klyschan, du vinner inga matcher från utvisningsbåset.
Nej,
och
men
det var
såklart.
Ju, de vet sig själva i ändan där.
Ja, och jag menar speciellt där du är inne i andra övertidsperioden och du, vissa av dina spelare spelar så där mycket som de har gjort, så det är klart att då ökar ju risken för att du åker på en i baken. Så att det är en riktigt tung förlust. Det här är verkligen en sån match där det stod och vägde, och nu, trots den där 6-1-segern som Minnesota fick med sig i första matchen där, så nu har ju Dallas kommandot och ser ganska bra ut för dem.
Den enda serien som inte, den är inte klar på långa vägar, men det är 3-0 för Flyers mot Pittsburgh. I övrigt så är det ju helt öppet, känns det som.
Ja, vi får väl se. Det är ju Carolina 8, va? Där har vi en nyckelmatch.
Ja, fast det var ju också, ja, det är nyckelmatch i natt. Och sen så gör vi fjärde matchen på lördag kväll 21:00. Och där var det ju också en andra match som var ohyggligt jämn.
Mm.
Och som slutade på ett lite konstigt sätt där med straffslaget som misslyckades och såna här saker. Så att det var ju lite kontroversiellt där på slutet också.
Ja, nej, men även den matchen mellan Colorado och Los Angeles sist här hade ju väldigt många konstiga situationer. Jo. Så att det är slutspelstid. Det är oväntade
skäl. Bara återkomma igen till Carolina mot Ottawa. Det är en sak där, om jag håller på med hockey länge, nationaliteter. Om någon hade sagt för 30 år sedan att det skulle finnas fler danskar på isen än svenskar, så hade jag nog, det där tror jag inte. Men det gjorde det faktiskt. Det var 3 danskar på isen mot 2 svenskar.
Ja, precis. Och det är inga tjecker.
Nej.
Alltså på tal om europeiska spelare, men det är ju häftiga dueller, just Andersen i målet, den stora dansken, mot Lugnet från Lundvik då, Linus Ullmark.
Så gjorde en fantastisk match.
Som har varit extremt bra i match 1 och 2, men ändå inte dragit. Stützle hade väl någon i stolpen och... Så det är ju så extremt små marginaler, men på tal om den serien så behöver ju verkligen Senators vinna nu den här match 3. För att få något att gå på och sen kanske förhoppningsvis hitta in så att det blir en 6-7 matcher. För det är ju häftigt på så sätt att de är ganska lika lagen. De sätter press på varandra och det blir så sjukt små marginaler då. Än så länge har danskarna dragit längsta strået.
När det gäller en annan serie vi har snuddat vid den tidigare, det är ju den när Buffalo spelar mot Boston. Och där var det ju faktiskt då svenskt utropstecken inledningsvis här med Viktor Arvidsson som lägger den här backen.
Ja, men vilket lyft han har fått sedan han kom till Boston. Vi vet ju hur tufft han hade Edmonton i fjol. Han fick det inte alls att stämma och var ju petad till och från. Spelade ju inte stora delar av finalserien där. Men i Boston så har ju liksom 20 mål plus igen och... Han har på något vis hittat tillbaka till det som gjorde honom så effektivt när han var i Nashville och Los Angeles och hade sina bästa år i karriären.
Det märkliga eller det roliga inför den här matchen var ju att Marcus Storm, då, coachen i Boston, sa att han har ju lyft honom. Men han sa att inför den här matchen så måste vår andra lina med just Arvidsson måste lyfta sig. Mm. Och det gjorde de ju verkligen.
Ja, verkligen. Nej, men... Han har fått tillbaka den här skottmentaliteten. Man såg ju fjol i Edmonton att han var lite hämmad av spelsystemet. Han hittade liksom inte rätt. Och det har ju varit problem i Edmonton överlag att hitta de här bra komplementspelarna till McDavid och Draisaitl. Vi såg i år de skeppade iväg Andrew Mangiapane som hade stora förväntningar på i fjol. Det var Jeff Skinner och det var Viktor Arvidsson. Så att det är ändå kul att se att Arvidsson har kvar någonting i tanken. Och så är det ju kontraktsår också.
Ja,
exakt. Då brukar man ju leverera.
Och en hemlighet med Arvidsson som jag inte har nämnt så många gånger var att han gjorde en ändring. Han har ju skadeproblem ju.
Mycket ryggen och så.
Ja. Började jobba med Viktor Hedmans fystränare Joakim Detne på Stack för några år sedan. Liksom bygga upp kroppen. Och nu skördar han frukt av det, tror jag. Det hårda jobben han lagt ner under flera somrar. Och sen implementerar han det på vintern också. Så nu ser han ju ut som hackspetten från Kusmark. Du minns när han kom upp i Skellefteå och knackade efter pucken. När han spelade i Nashville och var det här yrvädret. Ja. En av de bästa forecheckarna i ligan. Du blir aldrig av med honom. Det är som en sommarfluga.
Vad är
det
de kallar honom för? En vässla?
Ja, men som en vässla. En hackspett. Men som vill vara involverad. Och nu har han kroppen och motorerna för att spela på det sättet.
Han fyller upp den här luckan efter matchen lite grann där i Boston.
Ja, verkligen. Och det är ju underbart att se för Viktors skull såklart, men även för Boston som ju, jag tycker de gör det bra. De har ju tappat Bergeron och Krejci och you name it, Marchand och alla de här. Och ändå har de kunnat bygga om längs vägen. Och
det är en liten fjäder i hatten, det är Marcus Storm. Alltså,
ja,
tysk, du har ju lite tyskt i familjen.
Ja, just det. Ja, precis, men, tysk sambo,
alltså, dels sånt. Första då tyska headcoachen i NHL och sen så att en europeisk coach som ändå lyckas så pass bra i en sån tuff stad att lyckas som är Boston.
Nu ska man veta att Marcus Storm har ju gått den långa vägen. Han är ju liksom coachat i AHL och jag tror att för en europeisk coach du kommer liksom inte att få ett headcoachjobb utan att ha gjort den resan. Så det är viktigt att poängtera det, men absolut. Och han, innan de anställde honom, man hörde väldigt goda saker. Man vet ju vad han lyckades göra med tyska landslaget i OS och sådär också. Så att det är en coach som kommer in med väldigt fina, ja det är en fin hockeykarriär, men också med väldigt fina meriter på sin meritlista.
Och det finns europeer, Hampus Lindholm är en backklippa där. Och
som tre svenskar ändå i Boston.
Ja, precis. Som också pratar gott om honom ju. Så, nej, jag tycker det är kul. Alltså NHL och Stanley Cup behöver ju Boston Bruins, de behöver Buffalo, alltså den typen av städer där det finns ett stort intresse för sport och även hockey, så det är bra för väldigt bra för sporten och att det finns profiler nu då som även svenska profiler relaterar till.
Men när det gäller den matchen så, när det gäller profiler, vi pratar målvakter här, en grej som sticker ut är ju faktiskt Lukanens tavla får vi ändå säga, i Buffalo Sabres. Först har Arvidsson lagt ett backhandmål då, men sen så kommer det här då. Det är ett backhandskott från halva plan av Geeky då som går i. Och här, du får förklara själv att han försöker ta den där på baseballmanér men lyckas inte.
Men han, det blir fel här för Lukkonen. Alltså han gör det
han
på fel...
Han på engelska, inte på finska.
Nej, han gör det på fel sätt. Han liksom går ner på ett knä där. Det måste man antingen ta pucken tidigt eller så måste man vara bredare och agera som att det kan bli en studs. Men det gör han inte. Men vi pratade om det här innan att det händer... Och så alla målvakter. Jag släppte in det snabbaste målet i elitseriens historia där på 90-talet. Per Gustafsson i HV lobbade hemma i Delfinen. Jag såg aldrig pucken så studsade den in 6 sekunder. Och en grej är att det kommer hända alla. Vi såg Brodeur i slutspelet, minns du det?
2003,
när han tappar klubban och det blir ett mål. Men det är vad som händer efteråt. Att man kan liksom, ja, shit happens, släppa det, ta några djupa andetag och fokusera på nästa puck. Det kunde Brodeur göra.
Det grejade inte Luka den här fighten.
Nej, han gjorde inte det. Utan han blev jätteskakig.
Utan blev utbytt istället.
Och blev utbytt i slut och blev fladdrig och så. Och nu frågan då om Lindy Ruff byter och ställer Lion i nästa match. Mest troligt kommer han nog göra det. Eller så går fortsätta med Luka. Men den typen av, det blir så stort misstag som blir demoraliserande, framförallt inte när han inte spikar igen efteråt. Men vi kan ju prata med Anders Nilsson om det också, att det händer alla målvakter, men när det då händer i slutspelet, då blir ju luppen enormt stor.
Exakt. Ja. Händer det under en av 82 grundseriematcher, ja, då blir det en highlight reel som syns lite grann. Ja. Men här är, kan det ju vara det är matchavgörande.
Nej, men absolut. Kanske vänder liksom serien till Bruins fördel. Det är väl, när gick man in i den här serien så kände man det. Det var väl där Boston hade sin fördel. Jeremy Swayman haft en riktigt bra säsong. Har studsat tillbaka efter det tunga fjolåret. Och ger liksom Boston den här tryggheten. Medan Buffalo... Ja, men nu har Luckorna varit bra under andra halvan av säsongen. Men de har ändå hattat runt. De har gått runt med 3 målvakter. Och kanske inte hittat samma trygghet som ändå Bruins har. Med en av ligans bästa målvakter längst bak.
Som fick ursäkta.
Nej, men kör.
Nej, men Swayman hade ju en tung säsong i fjol. Avicii Arena, USA... Där skapar han självförtroendet igen. Pratar med honom i samband med VM. Han sa att det var stor skillnad. Man kommer hit och känner tillbaka glädjen till hockeyn. Och man skapar sig ett självförtroende. De vinner OS-guldet. Och nu har han varit jättebra igen. Som han var på den tiden när han och Ullmark var ett tandempar i Boston. Så där har de ju plus definitivt Bruins.
Det finns lite grann att leva upp till där också med Tim Thomas. Och...
2011, Conn Smythe Trophy. Ja. Herregud vad bra.
Vi ska titta till slutspelsträdet då också. Det är spännande med Tim Thomas. Kan vi prata om senare då? Han var ju 32 år när han slog igenom. Men här har vi har egentligen gått igenom det. Colorado då 2-0, leder mot Kings. Sen är det då Dallas som har 2-1 nu mot Minnesota. Vi har Vegas mot Utah oavgjort. Vi har oavgjort också medan där Anaheim faktiskt slog då Edmonton i natt. Och sen så har vi ett lika då uppe i serien vi pratade om nyss. Och vi har också ett lika efter att Tampa tog en match mot Montreal. Och sen så har vi 2-0 för Carolina och 3-0 för Pittsburgh. Om vi bara langar upp någonting här. Jag drar från hatten här.
Ge till Uffe oraklet här. Först.
Säg 2 grejer om Minnesota Wild här.
Tror jag om Minnesota Wild. Du säger att deras fördel att de har en av världens bästa backar i Quinn Hughes. Spelade över 43 minuter i natt och får nästan alltid saker att hända när han är på isen. Jag tror att han är nyckeln till deras framgång.
Vi tar en till här. Vi hinner med en till. Vi tar det här. Dax.
Oh.
De har vi kommenterat ihop.
Jättekul. Efter 7 missade år utan slutspel så är Leo Carlsson och Ankarna tillbaka. Och det är väl... Det är toppkedjan skulle jag säga med Leo Carlsson och Terry. Att de liksom hittar rätt och kan producera. Och att Dostal vinner målvaktsmatchen mot Ingram och Jari i målet. Där har de ett plus, Ankarna.
Vi tar, ja då fick vi upp den här. Du får sablarna här alltså. Sabres är från Buffalo.
Okej, men jag tycker ändå att det som talar för Buffalo Sabres mot Boston Bruins är att de har en bredare offensiv repertoar. De har fler spelare att förlita sig på som kan avgöra för dem. Och jag tycker väl att totalt sett har de en bättre backuppsättning också.
Nu var de ju nära här. De hämtade ju upp baljer i slutet. Ja. Boston kom in med en 4-0-ledning i tredje perioden. Och när de hämtade upp det, då satt ju Tage Thompson. Han var ju inte spelbar. Han satt i utvisningsbås i stora delar av tredje perioden.
Ja, men precis. Det är väl det som är problemet i de här situationerna också. Att det gäller att hålla sig på rätt sida om lagen så att säga. Och det är väl det vissa av spelarna har lite problem med. Det ska man komma ihåg. För Buffalo, många av de här spelarna är första gången de ens är i ett slutspel. Och liksom, man går ju på rus, Erik, eller hur? Alltså det är så mycket adrenalin. Jo. Och det gäller att kunna kontrollera sina känslor. Det är det tror jag. Sådana killar har problem med.
Där har du det. Och det är lätt hemma i soffan. Och det är lätt ju längre bort man kommer från att spela själv. Man glömmer bort hur mycket provokationer som kommer och hur högt adrenalinet
man
är.
Har rätt, det är ganska bra mickat nere på isen.
Men det de utsätts för, och så adderar du den här entusiasmen och liksom glädjen att nu är vi äntligen i slutspel. Så de är, det är lätt att bli övertänd.
Jag drog en joker åt dig och den var kort och det är Pittsburgh Penguins. Det är svårt att säga någonting positivt om dem nu egentligen.
Nej, men det är väl att de har de här veteranerna med Crosby, Malkin, Letang, Erik Karlsson. De måste leda laget nu. Stå emot provokationer, fokusera på att vinna nästa byte, nästa match, så att de jobbar sig in i serien. Men det kommer de inte göra genom att gruffa med Flyers, utan de måste fokusera på att spela, det är deras chans.
En som vet hur det är att vinna med Tre Kronor, VM-guld 2018, det är Anders Nilsson, målvakten. Du finns med oss, jobbar numera som, jag förklarar lite själv Anders, hjärtligt välkommen in i Gården NHL.
Hur är läget?
Tjena, tack för att du var med, kul att se dig igen.
Ja, vi har ju en, inte Lulepågboden då, men han hade ju din pappa som idol när han växte upp här i alla fall. Så att...
Ja, en riktig norrlänning i grund och botten. Ja, nej, men kul att få vara med. Kul att se det. Så att, härligt.
Var är du nu, U18-VM eller?
Nu är jag på U18-VM precis. Är i Bratislava, kom hit i tisdags och ska kolla U18-VM här nere. Jobbar nu som målvakt, scout och utvecklingstränare för New Jersey Devils. Så att jag är här och scoutar målvakter till draften i sommar.
Målvaktsscout, alltså du scoutar bara målvakter, det är ju liksom någonting, det fanns inte för så många år sedan egentligen, att man bara tittar på målvakter i unga ålder.
Nej, det är väl något som jag tror kommer mer och mer. Nu är jag inne på min femte säsong som här och jag tycker att fler och fler lag skaffar en målvaktsscout och en målvaktsdepartment egentligen i klubbarna. Och det har väl att göra med att det är väl, målvakten är ju en individuell idrott i en lagidrott egentligen. Det är en lite speciell position kanske förstå sig på ett lag. Kunskapen är kanske inte jättehög hos general managers eller andra scouter om just målvaktspositionen, men den är lite komplex, så att det är väl därför man ser fler målvaktscouter och också kommer in i ligan.
Får du slåss för dina idéer? Är det så att men det där förstår inte du? Du är inte gammal målvakt när du pratar med någon general manager eller någon tränare. Är det speciellt eller har de förståelse för dina synpunkter?
Nu har väl vi fördel i New Jersey att vi har Martin Brodeur på våra
sätt.
Så vi har väl lite lättare i förhandlingarna kanske än vad andra lag kan ha. Så att vi har en bra dialog, tycker jag, att de har lagt över målvaktsbiten på oss. Så att vi har även Manny Legacy som gör mitt jobb i USA och Kanada. Och så även då målvaktstränarna i NHL och AHL involverade. Så att vi är ett ganska bra team som jobbar åt samma håll.
Alltså det är ju helt underbart. Alltså det är så mycket jag vill säga, Anders. Dels är det ju härligt att se dig och... Jag önskar att du hade spelat fortfarande. Alltså du är supershape. Jag brukar säga att du är en av målvakterna i världen som är lika stor utan utrustning som med utrustning. Du älskar att träna och hålla dig i form. Men visst var det hjärnskakning? Det var skador som tog dig bort från att kunna spela.
Precis. Jag åkte på hjärnskakning där ungefär när coviden kom. Så jag inte spelade min sista match december 2019. Och så slutade jag säsongen efter det då, så att på grund av hjärnskakningar. Men så att, det är väl klart, jag önskar också att jag kunde fortsätta spela längre och kunna spela fortfarande, men huvudet sa stopp och det var väl aldrig aktuellt att kunna återvända tyvärr. Så att på så sätt är jag väl tacksam att jag kan jobba med det jag jobbar med, att jag är kvar inom hockeyn, kvar inom NHL, få kontakten med hockeyn fast jag inte kan spela då.
För det är ju så att 36 år är ingen ålder för en målvakt. Vi pratade Tim Thomas som slog igenom sen 32-åring. Vi har Jonathan Quick som är 40 här.
Så. Ja, precis.
Nu kanske jag gick föregrep min fråga.
Ja, nej, men Jakob Markström är ju... Ja, han är ju jämngammal med Anders. Liksom. De är båda födda 90 och han har ju 2 år kvar på kontraktet. Så att, jag menar, som ni är inne på, målvakters mål är i bra form. De kan ju spela tills de är 40 och fortfarande liksom var bra. Så. Men Anders, jag är nyfiken på, liksom, som målvaktsscout, kan du berätta lite för våra lyssnare och tittare, vad är det du liksom studerar hos en målvakt? Vad är viktigt för dig när du scoutar?
Det som jag kollar på, eller vi kollar på mycket, det är ju lite hur atletiska de är. Hur de rör sig i målet, kolla på deras fotarbete, kolla hur duktiga de är på med händerna, plocken, stöten. Men framförallt hur atletiska de är. Det är väl något som jag tyvärr kan tycka fallet bort lite kanske sista 5-10 åren, blir väl lite mer ett blockande spel. Men ser man på de målvakterna som är bäst i världen, enligt mig, så är de otroligt atletiska. Så det är väl något som jag kollar på framförallt när jag tittar på unga målvakter, hur atletiska de är och hur bra de är på att flytta sig. Sen är det klart det plus att rädda pucken, men är du atletisk så har du också en fördel, tycker jag, i Nordamerika.
Jag tänker den här trenden med storlek. Anders var ju såklart en extremt stor målvakt. Men det finns ju en fördom som säger att NHL-klubbar draftar aldrig någon som är... Förut var det under 1,85 och nu verkar de drafta ingen 95. Som är under 1,90 i princip. Men för dig som scout, hur viktig är storleken? Du säger att det blir mer av en blockande spelstil. Och då är ju frågan liksom, okej, Då behöver man ju mycket kropp att stå i vägen med.
Jag vet om att det finns klubbar som inte draftar målvakter under en viss längd. Vi i New Jersey är inte så. Vi vill drafta den bästa målvakten tillgänglig. Sen är det klart att du har en fördel om du är lång. Du täcker mer yta av målet, det är lättare att bli träffad av pucken. Samtidigt kan du också ha en nackdel om du blir för lång, så att säga, att det öppnar upp hål under armar, mellan benen, svårare att röra sig och flytta sig. Så A och O för mig är egentligen hur atletisk och snabb du är. Sen är storleken lite mer sekundär, skulle jag säga.
Får vi se en ny Irbe någonsin?
Jag hoppas det. Det hade varit superkul.
Med vita benskydd. Nej, men Anders, jag älskar benskydd. Det du säger. Ja. Gå ner i spagat. Nej, men jag älskar det du säger, det här med, om vi tittar på de här Sorokin och Vasilievski och Kjustjorkin och de här, de är enormt atletiska och extremt bra på skridskorna. Vi har ju pratat om det här förut när du har gästat NHL-studion, när vi har träffats på camper och sådär. Och medskicket till unga tjejer och killar är väl från dig och mig, var aktiva, liksom var agerande med händerna, rör på skridskorna, jobba ut och in, rädda klart puckar, gör grejer, alltså gymnastik, vad det kan vara, martial arts, alltså sådana saker, för att få in en atletism så att man inte blir statisk och blockande i för tidig ålder, utan att man håller sig väldigt levande i målet. Sen kan man lära sig lite mer blocka tekniker som behövs i vissa situationer, men det kan man göra senare. Det behöver man inte börja med för tidigt. Vad säger du medskick till unga målisar?
Jag håller helt med dig. Jag tycker att i grund och botten så handlar det om att du ska rädda pucken. Sen hur du stoppar pucken, det spelar ingen roll. I arbetsbeskrivningen för målvakten, du ska rädda pucken. Sen finns det inget perfekt sätt egentligen att göra det på så länge du stoppar pucken. Så att det är väl ett bra medskick för unga, som du säger. Var atletisk, håll på med flera sporter, ha roligt och tävla, skulle jag säga. Och så skulle jag säga, rekommendera att börja inte nöta sms, blocka sådana tekniska detaljer i ung ålder. Dels så sliter det på kroppen, och sen tycker jag att du kan lära dig sms på någon månad när du blir äldre. Det går ganska fort.
Jag håller med också. Lär dig. Vilken ålder tycker du? Alltså, jag tycker nästan man kan vänta upp till mot tonåren innan man liksom börjar nöta sådana grejer. hellre bli bra på skridskorna, lära dig stå upp, massa olika räddningsval och fokusera på att ta pucken och tävla och ha kul. Vilken ålder tycker du att man ska börja implementera mer, alltså målvaktsträning där du lär dig den typen av blocka teknik som SMS och så?
Jag tycker väl runt tonåren, 14-15 kanske kan vara lagom. Upp till, innan dess så är det bara att gå ut och försöka rädda pucken. Och sen måste du fortfarande träna på fotarbete, mycket händer, rörelsemönster, röra dig i målet. Mycket fotarbete, händer, alltså framförallt det skulle jag säga. Men sen det här renodlade tekniska med SMS och den biten, den skulle jag vänta med. För som jag tycker, du kan lära SMS på en eller två månader.
Har du någon kille?
Du lyfter upp plocken nästan.
Jag blir inspirerad. Jag tycker det här är så kul. Och producenten ropar i örat, släpp, vi behöver gå vidare. Men en sista grej. Du är den sista målvakten, senaste målvakten.
Hoppas precis inte sista.
Senast som vann VM-guld med 3 kronor. Och vad ser du för VM-målvakter då, säger Jörne? Några unga som skulle kunna... liksom in och... Nu är Hellberg och Härenstam med på första VM-lägret. Men vad ser du för några som skulle kunna gå in och göra det du och Hellberg gjorde 2018? Och Filip Gustafsson. Ja,
det är kul att Hellberg är med igen nu. Så han kanske kan gå in och göra en favorit i repris. Nej, men jag tycker det är jättekul att de släpper upp unga spelare, även utespelare. Och sen att Härenstam är med tycker jag är super, super roligt. Härenstam är ju... kanske inte tekniskt perfekt, men han hittar vägar och räddar pucken. Så superkul att han får vara med och prova på 3 kronor. Så sen får vi väl se om det kommer någon målvakt från Nordamerika. Det finns många duktiga där. Sen spelar de slutspel nu, många av dem. Men jag tycker det är jättekul att de är här ensam chansen här i nästa vecka.
Vi går vidare med den. Nu har du ropat till Göran, nu får du lämna det där. Men vi ska inte släppa målvakten än. Men, det går inte att vinna, säger man, NHL utan en bra målvakt. Och det är ju, om man tittar på den här, det är ju, Anders, också en väldigt utsatt position det här. För att man ska leverera när man är där. Och tittar man på de 16 här, jag vänder mig till Uffe här. Championship goalies, de här.
Ja, alltså tittar man bara på resumé och jag menar rykte så är det ju inte jättemånga. Men chansen är väl ganska stor om man ser på den där topplagen att det kan bli en Scott Wedgwood eller kanske Jeremy Swayman rent av som tar det hela vägen.
Ottinger? Ja, ska ju vinna då om du får dina tips och
ställa. Ja, precis. Han har ju lite att bevisa sen fjolåret kanske. Har vi kanske inte nått den där toppen i slutspelet som man skulle önska. Inte var det pricken och viet för Dallas. Men jag tror definitivt att han har i sig.
Men jag säger till herr Nilsson här då. Det är ju en utsatt position det här med att vara målvakt. Och det är ju väldigt ensamt. Och jag tänkte på, jag vet inte om du har sett den här missen som Lukanen gjorde då när han ska ta ner den här att... En annan spelare som gör ett misstag, han åker och sätter sig i båset och kanske blir omkramad av en lagkompis eller kanske blir utskälld av tränaren och får stå över nästa skift. Han ska stå kvar där. Han lyfter upp masken, han kanske sväljer lite vatten och så vidare. Men det är ju en otroligt utsatt position det där.
Det är ju väldigt ett mentalt spel att vara målvakt. Alltså, oavsett om du är en bra räddning eller släpper in ett mål från halva plan så ska du vara väldigt neutral. Du ska vara lite som en quarterback i amerikansk fotboll eller en pitcher i baseball. Du får inte det påverka. Du ska vara ganska neutral hela tiden i ditt emotionella tillstånd oavsett hur matchen går. Och det är klart att det är tufft. Det är väl därför man ser många målvakter kanske pika när de kommer upp mot 30-35 och det är väl för att de har erfarenheten. Då har du som nu är det där misstaget kanske första gången han släppte in ett mål på halva plan. Men när han är 35 så har han redan gjort det några gånger och vet att det händer aldrig. Jag hörde det prata om Martin Brodeur, men han har släppt in jättemånga från halva plan. Och som Mål och jag har gjort det, Erik Safran har gjort det, alla gör det någon gång. Så att det händer, men det är framförallt därför jag tror att man ser många målvakter pika när de kommer upp på 30-35. Så att de har erfarenheten och vet hur man hanterar både medgång och motgång under matchen.
Men är det bara de här misstagen, är det bara Erik, du som också är gammal målvakt, det är borsta bort mjällen från axlarna och köra vidare liksom?
Men det finns ju, jag tänkte fråga dig Anders, men många målvakter jag jobbar med och jag har läst, ja men sådana som Holtby och många av dagens använder ju andningen. Andningen kan påverka tillståndet, så man kan ta en 3-4 djupa andetag, kanske snappar och fundera vad var det som hände, vad hade jag kunnat gjort annorlunda, och sen bara fokusera på nästa puck bara, nästa skott. Det är ju ett mantra som många målvakter använder, att det är bara nästa puck som gäller. Sen får man ju analysen efter matchen. Använder du andning eller vad hade du för mindset under slutspelsmatchen? Du har ju vunnit VM-guld, du har gått långt i slutspel på olika ställen. Vad hade du för mindset som hjälpte dig under matcherna?
Man är ju inne i en bubbla när det är slutspel på något sätt. Oftast så har man ganska bra självförtroende skulle jag säga. Så att man bara rullar på. Men man har ju en egen rutin egentligen. Det jag gjorde efter varje mål, det var som du säger. Man tar några djupa andetag, dricker vatten och sen tänkte jag alltid igenom vad kunde jag göra annorlunda på målet. Gjorde en snabb utvärdering innan de släppte pucken. Och jag och jag tror många andra målvakter, man är ganska självkritisk. Man tycker att man gör något fel varje gång det blir mål egentligen. Så jag gjorde en snabb utvärdering och sen okej, kunde jag så här istället? Ja, men då släpper vi det och går vidare och tar det här nästa punkt.
Men det finns ju några, du har ju några svaga kort här som har vunnit NHL som du inte tycker kanske är i den här Brodeur-klassen eller Ranford-klassen eller i Tim Thomas-klassen. Du har plockat ut tre stycken här.
Ja, alltså
du kanske får skit för det här.
Ja, men för det första måste jag säga att det du beskriver där, Anders, det är bara att lyssna unga tjejer och killar. För det är ett jättebra sätt att hantera när det händer såna här grejer. Ta några djupa andetag, vad hade jag kunnat gjort annorlunda? Och sen fokusera på nästa puck. Men den här listan då som Axel och du tvingade mig
att
göra.
Jag är inte involverad i det här alls.
Men vi pratar om...
Du får skälla på...
Men vi pratar om att man kan ju vinna Stanley Cup med average goaltending. Alltså målvakter som, om man tittar på förväntade mål, de håller sig runt noll eller där och släpper in 2,5-2,6 mål per match. Och några exempel som vi har sett genom åren, det är ju Aiden Hill. När Vegas vann 2023, det var ju fjärde målvakten. Lehner, han var skadad och borta. Och Logan Thompson och Brossois, de tre var borta. Och då kommer Aiden Hill in och spelar tillräckligt bra för att det här Vegas med riddarna, backarna som frontade skott och tog ner skott, då räckte det för att vinna. Det var ju ett bra exempel tycker jag själv. Sen är det Darcy Kemper 2022 med Colorado. Han gjorde det bra, men han behövde inte vara någon stjärna i målet, utan släppte in 2,5 i snitt runt där per match. Och det räckte för att Colorado stjärnspäckade lag skulle vinna. Och sen har vi då Antti Niemi som många kommer ihåg 2010 där, när dynastin började för Chicago med Taves och Kane och hela gänget där. Och då var Antti Niemi egentligen kom in från ingenstans och blev den som spelade tillräckligt bra utan att vara nära Vasilevski, Tim Thomas-nivå och sådär, Conn Smythe-nivå, utan han gjorde det average goaltending och det räckte för att man skulle vinna då. Så
jag mötte Philadelphia som hade Michael Layton i mål som var en AHL-målvakt.
Exakt!
Det är lite omständigheterna som gör det också.
Men du är inne på omständigheter, det handlar lite grann också, du var inne i, du pratade om bubblan här och det är väl bubblan man är inne i, och du kan vara otroligt het under ett slutspel och du behöver inte ha haft det tidigare under säsongen, men att du har de här två månader är fruktansvärt bra och det kan väl fälla avgörandet.
Ja, men det jag skulle vilja flika in med där är väl som att jag tycker inte man kan vinna Stanley Cup, det är ett sånt slutspel, jag tycker inte du kan vinna det med average goaltending. Det som de där tre har gemensamt, det är väl att de peakade sin performance, sin karriär under de slutspelen de vann egentligen. Så Aiden Hill i Vegas nu säger att han spelat sin livshockey under slutspelet och lyckades vinna på grund av det då. Så det de har gemensamt, de där tre målvakterna överpresterade kanske just under slutspelet och hade jättebra lag framför sig och lyckades vinna därför. Men då skulle man gå tillbaks 20 år i tiden så är det jättesvårt att vinna med average målvakter. Just att slutspelet är så långt och tufft. Det är svårt att snitt göra 3, 4, 5 mål framåt för att vinna matcher. Du måste ha matcher där du kan vinna med 1-0, 2-1 och så vidare och vara utspelade. Men men lyckas knipa dem de vinter ändå.
Jag kan koppla på det där, för vi tjatar ju mycket, vi målvakts, tidigare målvakter och målvaktstränare, målvaktsscouter, att det är samarbete som gäller. Så att i den miljö du är i, att man spelar ett spel som där till exempel Aiden Hill eller vi tar Kemper, de här exemplen i närtid, att de ändå kan spela till sina styrkor. Så samarbetet tillsammans med Vegas försvarare och Aiden Hill var ju klockrent stundtals ju. Eftersom de frontade mycket skott och tog bort Sidles spel och så. Då kunde Aiden Hill spela till sina styrkor. Och då överträffar ju hans siffror vad man har sett över hans karriär så att säga i grundserien och så vidare. Så på det sättet håller jag med Anders. Men kollar man underliggande siffror på alltså förväntade mål och så ligger de bara precis runt noll eller lite över om man kollar Kemper till exempel i slutspelet 2022. Men en annan viktig aspekt med slutspelet är att om du kollar på stats över en hel 2 månaders period, då kanske de ligger på 2,6. Men när det var viktiga matcher som skulle avgöra, då hade de en förmåga att spika igen eller bara släppa ett. Så att vara målvakt i slutspel kan ju vara att du kan släppa in 5-6 en match. Men kan du studsa tillbaka och vara riktigt bra i matchen efter?
Grant Fuhr! Precis, som en Edmonton och deras dynasti. Gretzky sa alltid det, han var som bäst när det stod i 5-5 eller 6-5. Det var då han började göra de här liksom, tokräddningarna.
Exakt, och det var det som var lite att din pappa Peder Nilsson var min idol uppe i Boden där, men han hade vit mask och hade en sån sjuk pondus och liksom utstråla. Om inte jag tog den här pucken, då hade ingen annan heller gjort det. Och jag kommer spika igen när matcherna är jämna. Och så var ju Grant Fuhr också. Så fick vi in Peder också.
Ja, vi är redan nämnda. Alltså. Sista frågan då, Peter, innan vi släpper dig här.
Anders.
Förlåt, Anders. Peter. Anders, sista frågan här innan vi släpper dig. Vem är hetast? Vem vinner Stanley Cup av de här målvakterna? Vem är din favorit här? Eller favoriter, du får plocka några fler om du vill.
Ja, men om man ska bara gå till personliga favoriter. Jag gillar ju Vasilevski, jättesvag för honom. Jag gillar hans atletiska spel, snabbhet. Jag tycker han har alla komponenter som en världsmålvakt behöver ha idag. Sen är jag inte övertygad om att Tampa som lag kommer ta hem det i år. Tycker Colorado ser fruktansvärt bra ut. Jättekul för Scott Wedgwood att han har haft en spelat så bra hela året och på förtroendet som första målet i slutspelet. En toppen kille utanför isen också. Jag tror Colorado tar hem det i år.
Stort tack Anders för att du tog dig tid. Lycka till med framtida jobb i New Jersey och lycka till med scoutingen där nere. Så vandrar vi vidare.
Hälsa familjen.
Ja,
hälsa. Ha det bra.
Så vandrar vi vidare med en svensk målvakt uppe i eller nere, eller vad ska vi säga, som faktiskt är backup då i ett lag som går bra just nämligen Ersson.
Alltså utifrån sett så känns det ibland som att de har kört dig tills det inte går längre och under vårkanten. Finns det något positivt för dig också med den, om man kan kalla tänka avlastningen?
Ja, det är lite både och. Alltså absolut. Jag liksom har inte varit... Jag är ju relativt ny fortfarande liksom in i ligan. Har haft två fulla år och liksom har blivit lite inkastad i hetluften väldigt snabbt. Liksom fått spela väldigt mycket matcher, vilket superlärorikt, väldigt kul. Men det är ju liksom en utmaning i sig också för mig att lära mig och hantera det liksom, det här spelschemat som är, att det liksom har 2 tuffa veckor. Det är liksom inte som, det är inte 3 matcher, utan det kan vara dubbla, det kan vara 6 matcher, det kan vara 7 matcher. Så för mig har det ju varit otroligt värdefullt att få lära mig utav det, men det kan ju också vara så att absolut, att ha den balansen och ha en så pass bra målvaktspar att man kan liksom, man kan luta sig tillbaka på båda, kan vara värdefullt också. Men samtidigt så jag vill ju nå en position där jag är en målare som kan stå 60-65 matcher liksom. Och att jag vill vara det guy som står, som man liksom ska luta sig tillbaka mot.
Vad behöver du göra för att nå till den nivån? Är det en mental grej, en fysisk grej, en teknisk grej?
Mentalt, alltså, och det kommer ju liksom erfarenhet, tror jag mycket. Men sen är det liksom att hitta den här konsekventa nivån, vilket liksom, det är det som skiljer dem som är en bra målvakt mot en elitmålvakt i ligan. Är liksom de som orkar hålla uppe en hög konsekvent nivå. Liksom. Man ser det, tycker jag, på de bästa målvakterna. Ta liksom, ja, men så här, Vasilevski som ett exempel. Har han en dålig match? Alltså, du kan ju slå vad om vad som helst att han kommer studsa tillbaka och vara hur bra som helst nästa match. Och det är en kvalitet som man behöver som toppmålvakt.
Vi lämnar målvakterna, men vi fortsätter med NHL och vi plockar in ytterligare en gäst då, nämligen Timmy Lemos Persson ifrån Karlstad. Hjärtligt välkommen från Värmland.
Ja, tack så mycket. Precis. Bor i Karlstad för att det är Karlskoga. Så, ja.
Ja, det är Karlskoga. Ja, det är det bitter. Vad är du, Färjestadare eller är det BIK som du håller på då, eller?
Det är nog BIK i svensk hockey, så det är tungt efter gårdagen, men det kommer en ny säsong.
Kommer till bra gjort att ta det bara till finalen, tycker jag.
Verkligen.
Så det var, och ja, grattis Björklöven får ju säga också, som är tillbaka i finrummet efter väldigt många år. Men vad underbart att du är med oss. Det är ju magiskt att du har sett alla arenor i NHL.
Precis, det är därför du är här. Du har besökt alla 32 arenor, eller är det fler arenor? Har du besökt sådana som är nedlagda också? Hur många arenor har du besökt egentligen? Är det de 32 som spelar nu, eller?
Precis, jag hann aldrig till Phoenix där tyvärr, så 32 dag plus 2 utematcher då, 34 kan man väl säga då, i Nordamerika.
Och det här gjorde du inte under en säsong, utan det har tagit några år för att bränna igenom de här arenorna?
Ja, precis. Första var väl, jag tror det var oktober 2022, och sen avslutade jag här i Minnesota i början av januari. Så 3 år, 3 månader lite drygt.
Och hur har resorna gått till? Har du betat av östkusten för sig, västkusten för sig, midwestern för sig, eller har du flaxat från kust till kust? Liksom, hur har det gått till rent logistiskt där?
Den första var lättast. Det var ju bara Kalifornien egentligen. Det var då jag fick suget för att fortsätta. Sen var nummer 2 var hela Kanada då, plus en avstickare till Seattle och Buffalo. Nummer 3 östkusten samt Florida-lagen. Nummer 4 vart det lite mer Las Vegas, Colorado, Salt Lake. Och sen avslutar jag nu med en väldigt fram och tillbaks i Midwestern i, ja, USA.
Men när du åkte över då, du sa att du började i Kalifornien. Din intention var inte att besöka alla arenor. Åkte du över bara för att kolla en NHL-match? Eller hade du satt upp det här målet att du skulle besöka alla arenor?
Nej, absolut inte. Först skulle jag till Kalifornien under sommaren till och med. Men man fick inget pass i tid. Det var ju någon kris där för något år sedan. Så då fick jag skjuta fram resan till början av oktober. Och då följde det väl samman med premiärerna i NHL. Då. Så då lyckades jag gå på premiärmatcherna för Anaheim, LA och San Jose. Så det var,
har ni någon klubb? Är det fler som har gjort de här resorna? Är det någon mer i Sverige som har gjort det? Eller är du unik? Eller har du någon Facebookgrupp med vi som har besökt alla arenor i NHL?
Det är inte vad jag hört. Så nej, jag vet det faktiskt inte. Jag har inte hört någon annan i och för sig.
Men Timmy, nu är man ju nyfiken. Har du någon topp 3 av de arenor du har besökt liksom, som gav dig extra gåshud eller som var speciella för dig personligen? Mm.
Montreal tyckte jag var jättehäftigt. Största arena såklart, bara att det var på franska tyckte jag tillförde lite också.
Kan du franska?
Nej, oui. Inte ett ord. Eller hej kanske. Och sen, de hade väl haft en dålig säsong, men just den matchen liksom körde de över motståndet, så det var otroligt dragen lördag kväll. Så den högt upp.
Du nickade lite grann
Jag har inte gjort vad Tim har gjort, men när jag var 20 så flyttade jag till Montreal och tillbringade ett halvår där och gick på väldigt många matcher i Bell Center som var ganska nybyggt då. Och det är ju, ja, men, som alla vet, hockey är religion i Montreal och jag ser ju redan nu fram emot de här matcherna, hemmamatcherna och kommer mot Tampa, för det kommer det kommer vara cirkus där inne. Så det är en fantastisk arena och ja, jag älskar stan, jag älskar arenan. Det finns inget bättre ställe att gå på hockey i hela
världen. Är det mycket mackor uppe på Schwarzes då också, eller?
Ja, jag är ju vegetarian, så det är inte så många. Men ja, man har gjort några besök.
Vilket år var du där i Montreal? Var det Carey Price, spelaren fortfarande, eller?
Nej, jag tror inte. Det var väl våren 23, tror jag det var. Så det var
ett okej, också. Nej, du var inte det. Ja. Vem är tvåan på listan?
Precis, nu vi går vidare. Vi avbröt det här. Vi kör tvåan och trean också på topp tre här.
Men jag gillar nog ändå Washington, tycker jag överraskande. Och ofta går ju kanske arenan ihop lite med staden och jag trivdes väldigt bra i Washington. Det var egentligen första vårvädret, kan man säga, för året. Arenan låg jättefint där nära National Mall, man kunde gå och kolla i dagen. Jag fick se två väldigt bra matcher också, så det hjälpte såklart till.
Och har du en till då?
Släng in Seattle också för läget, tycker jag.
Jag tycker det är en slappkrypare, va?
Ja, det är ju svårt att ranka såklart, men jag var faktiskt ändå positiv överraskad av Seattle, tycker jag.
Favorit till mig och JD, kanske Uffe också, är ju Nashville. Just ja. Med det här med musiken och restaurangerna, och det blir ja. Sån drag där och det är så lite, känns intimt. Hur var det att vara där i Bridgestone Arena för dig?
Ja, nej, men det var jättehäftigt. Det var ju nu i år och jag fick se Filip Forsberg avgöra på straff där till och med. Så jag gick verkligen på rätt match och allting. Så ja, men den är absolut där uppe i toppen. Jag tror man brukar nästan ranka dem lite högre när man får lite distans till dem också. Så ger den en månad så kanske den åker ännu högre upp.
Var du på Martins och käkade barbecue?
Nej, jag var på något, vad heter det, Nashville Hot Chicken ställe där mitt emot arenan. Var tvungen att testa det, tänkte jag.
Var det bra också?
Ja, jo, absolut. Det är väldigt mysigt. Väldigt bra väder. Det var ju mitt i vinter, men ja, jättetrevligt.
Vi vänder på steken då. Om du tar botten här, vilka är sämst? Vilken sämsta arenan? Här kommer jag aldrig sätta min fot mer.
aldrig ska man inte säga, men rally var kanske inte jättekul. Det beror väl på kanske jag åker själv. Jag har ingen bil eller någonting och det är svårt att ta och röra sig den delen av USA utan bil. Arenan är väl inte jättegammal, men den kändes ändå på något sätt ganska gammal på något sätt. Lite slitet och så.
Carolina, var det någon storm surge efteråt eller?
Ja, det var det. Jag var väl den. Den var i och för sig såklart väldigt kul. Man vann ju båda matcherna där och det var väl snöstorm där för första gången på flera år när jag var där, så det var väldigt tomt på läktaren, men ja, det var kul att vara från där.
Och om vi säger till helheten, du har nämnt städerna här, alltså Seattle är ju en fin stad också, men både upplevelsen då på arenan, staden, maten, hotellet och så här, vilket skulle du säga, är det fortfarande Montreal som är nummer ett där då, eller?
Ja, men det skulle jag nog ändå säga. Sen är det klart, man kan inte gå fel och spendera ett par dagar i New York och gå på hockey heller, såklart. Det kommer alltid ligga högt där uppe.
Nej, jag är lite förvånad att ni inte har nämnt det. Alltså, jag tycker ändå att det är fantastiskt att vara mitt på Manhattan och gå in och se en hockeymatch och sen gå ut i det här vimlet som ja. Efter. Jag var kollat på en hockeymatch på Halloween en gång i New York. Och man kommer ut där och man ser alla kostymer och alla människor. Och de har ingen aning om att där inne har det varit 17-18 tusen människor och kollat på en hockeyfight överhuvudtaget. Nej, det är helt precis. Otroligt.
Men det visar ju bara, Tim, vilken erfarenhet du har. Alltså, du 32 lag väljer att vraka. Vi har väl varit på max 10-15 kanske. Ja. Hälften. Och då kommer ju Madison Square Garden som upplever sig väldigt högt upp. Men Tim är ju kungen av de här arenabesökarna av oss svenskar. Så. Tack för listan. Jag älskar de som har den här typen av... Det blir som ett nördigt intresse du har ju. Men har du varit intresserad av hockey tidigare? Alltså att du har följt NHL. Har du något favoritlag i världens bästa hockeyliga?
Ja, jag var iväg 2010 med familjen och såg en Florida-match. Så sen dess har jag börjat heja på Florida.
Det är han och sheriffen.
Det är du och sheriffen då?
Ja, precis. Den arenan, det är alltid kul att se sitt favoritlag på plats. Även om arenan ligger väldigt off, kan man säga. Så är det alltid kul att vara där.
Den är svårt tillgänglig faktiskt.
Så nästa resa du gör till Nordamerika för att se en match, Tim, innan vi släpper det här. Då åker du tillbaka till Florida, eller? Eller Sunrise, ska vi säga.
Sunrise, precis. Nej, jag tror jag ska åka på en trip här framåt jul-nyår igen. Jag siktar på att försöka få ett schema där jag ser 14 matcher på 14 dagar. Är målet.
Wow.
Då kanske man får klämma in någon AHL-match eller någonting för att hålla dig i liv. Men det är i alla fall målet. Eller någon liknande.
Och reser du själv eller hur är ja, du, precis. Eller har du någon med dig? Du reser själv?
Nej. Helt själv, ja.
Vilken kung du är. En sista fråga bara. Alltså, bokar du biljetterna innan här i Sverige, alltså matchbiljetter och så, eller köper du dem på plats? Eller?
Nej, men jag brukar se till att jag har biljetter till matcherna. Det är dumt att chansa, tänker jag, att komma till en stad där det är utsålt. Det hade ju varit tråkigt. Men, ja.
Förberedd förebild.
Verkligen. Ja. Stort tack, Timmy. Lycka till med dina resor framöver. Du får göra det här i någon form av bok. Det finns ju böcker om det här med de bästa arenorna, baseball, baseball-arenorna, bästa amerikanska fotboll. Du får samla ihop det här och sätta ihop en svensk bok om de hockeyarenorna i Nordamerika.
Jättebra idé. Det ska jag ta till mig.
Ja. Ja, tack ska du ha.
Ha det så bra.
Tack så mycket.
Ja, vi var inne på Centre Bell, din favorit. Vad har du då? Har du någon så här? Du var inne på Nashville.
Nej, men Nashville
sveva ur någonstans.
Jo, men det blir speciellt när jag och Gide var där, gjorde VM-krönet, kan träffa Ekholms familj och vi träffade ju Arvidsson då och Filip Forsberg, och sen var det fint väder och det var maten på Martins och musiken. Jag älskar ju musik och ja, så helheten är ju det man, och jag menar, han hockeyns mecka Montreal, förstår ju hans lista, men det blir ju personligt också. Ja.
Så du säger Bridgestone här? Alltså. Du säger
ja, men jag gör det. Så bodde jag och Gide ihop i samma hotellrum, och bara det var ju halva grejen. Han hade ju pedantisk ordning på sin sida, och jag, min sida var ju som att någon hade slängt in en handgranat.
Ja, det är som jag och Jonathan Lindqvist har delat hotellrum.
Exakt! Du är Gide och Jonta är
jag
då.
Jag tror inte jag hade grejat någon av er. Vi går vidare med fans, med supportrar. Och det är ju så att Buffalo har ju varit inne på tidigare, och Buffalo, det är en tvåsportsstad. Det handlar om Sabres och det handlar om amerikanska fotbollslaget Bills. De har en quarterback som heter Josh Allen, och han presenterar sig så här inför matchen. Och det är lite speciellt. Buffalo är speciellt. Uffe, du har ett speciellt förhållande till Buffalo också.
2011 sa du att det var en skithåla, stämmer det?
Men alltså, vi har varit inne med många positiva grejer med Buffalo. Med Sabres är tillbaka, och de har spelat Josh Allen. Bills då, som är stämplade lite grann som förlorarna i amerikansk fotboll, för att det är 4 stycken Super Bowls i rad i början på 90-talet. Men en väldigt speciell stad. Ja. Och du var där och gjorde junior-VM och skrev en krönik om
det här. Ja, precis. 2010-2011 var jag där, och jag var inte jätteimponerad av stan. Det var en spökstad när vi kom dit. Det ska man komma ihåg. Det här är ju runt jultid, december, januari. Så jag skrev en krönika om mina upplevelser från att ha gått där. Liksom. Det var som så här, om ni har sett den i filmen 28 dagar senare. Liksom, med så här zombieapokalyps. Inga människor. Har det hänt någonting? Liksom. Så jag skrev en liten vass krönika om det där. Och det var ju såklart någon som översatte den till engelska och beskrev hur jag hade beskrivit staden. Och som de flesta vet, amerikaner är väldigt lokalpatriotiska. Mm. Så skiten träffar fläkten, och ja, det blev några svettiga veckor där i Buffalo, kan jag säga.
Jag fick lite mail.
Jag fick mail, jag fick...
Du kanske fick de här fansen efter det.
Alltså, exakt, de här... jag menar, det är bara att titta på passionen, och det har man ju lärt sig nu. Alltså, det är få hockeymarknader i USA som är lika passionerade. Tittar man på tittarsiffrorna, även fast Buffalo Sabres ju då inte har varit slutspel på 15 år.
15 år, ja.
Så är det fortfarande där. OS-finalen till exempel, den hade ju högst tittning per capita i Buffalo jämfört med andra amerikanska städer. Så att passionen för hockeyn där är ju next level. Men de blev inte så glada på mig, så att jag fick hålla ganska låg profil där under JVM. Det kom lite mordhot och lite sådana där saker. Folk skrev vad de skulle göra med mig för att jag hade tagit heder och ära av deras vackra...
Och så checkade du inte Wings heller då? Alltså, eller?
Nej, det var nog dåligt med Wings, tror jag. Jag höll mig borta.
Vegetarian. Det kanske inte var då. Nej, men okej. Okay, men nu, vilken kontrast till det. Ja. Spökstaden 2011 där i mörkret.
Ja, precis. Så var sista året faktiskt de spelade.
Exakt. Och det är ju cirkelslutet nu, att nu lever de ju upp.
Men sen ska jag säga, jag var tillbaka någon gång. Ja, 2016 på NHL-draften där, när Austin Matthews gick etta till Toronto. Det, som du sa, Magnus, på sommaren är en betydligt trevligare stad att
vistas i. Ja, jag spenderade en sommar i Buffalo, och bättre än sitt rykte, måste jag säga. Eller, jag hade ju bara hört dåligt om stan.
Ja, exakt. Nej, men då var det en helt annan sak. Då fanns det faktiskt lite människor till och med där som man kunde titta på i stan.
Men de här fansen, de går inte av för hacken när det gäller bara Bills. Gäller både Bills och Sabres. Det här är ju då, här har de riggat en Camnili-docka. Sådana där har vi ju på boxningsklubben som man får stå och öva slag mot. Och sen så bara det här med blades överallt. Alltså, det är ju något speciellt här.
Nej, men det är häftigt. Jag menar, du har de här 15 åren med all frustration, all smärta och liksom allt de har gått igenom med det här barnskötta laget då. Så det är klart att när det äntligen då vänder och de får framgång, det är klart att det är så mycket liksom frustration som bara kan släppas lös i eufori istället. Ja. Så att, ja, det är härligt att se.
Och det här med att man ska kastas över bord, det är ingenting ni har gjort uppe i Norrbotten.
Ja, jag kan säga, på tal om eufori och det man känner, det mesta har väl hänt i de där känslotillstånden kan jag säga, erkänna på 90-talet.
Vi ska vandra vidare. Vi lämnar fansen i Buffalo i västra New York och vi går in istället då på Tre Kronor här som har fått en rejäl uppfräschning när det får in unga spelare här.
Underbart. Ja, det är underbart. Det är riktigt kul att se det här att Viggo Björk och de här JVM-hjältarna får chansen att visa upp sig. Jag ska vara ärlig och säga att jag hade ju hellre sett Viggo Björk på U18-VM just nu. Jag tycker att det är ett fiasko att han inte är där. Och att förbundet har skött det otroligt illa. Men de får väl lite pluspoäng nu i alla fall för att han faktiskt kan vara med och spela landslagshockey i slutet på säsongen.
Och ni är helt eniga här nu om uppkommande VM-turneringen att Sverige ska satsa runt?
Ja, ja, ja. Nej, men nu har det varit 4 år. Det har varit 5 turneringar utan final. Och nu, jag var inne på det direkt efter OS också. Satsa nu på ett ungt lag. Ge de här unga killarna Frondell, Viggo Björk, Jack Berglund, alltså Ivar Stenberg, de här unga gardet, Love Härenstam i målet är ju med som backup nu, och att man satsar ungt på 2000-talister, alltså ända upp till 2008 då. Viggo Björk kan ju bli den yngsta VM-spelaren genom tiderna och slå Leo Karlsson då med några dagar där. Han är ju precis fyllt 18 år i mars. Men att man satsar på det, för de som spelade OS och de som har haft den komprimerade NHL-säsongen, det sa väl Sam också på pressträffen, att de är ju slitna och så det är ju inte aktuellt med dem. Och då är det ju underbart att satsa på framtiden. Mm. Också då hemma i sofforna, den här ungdomliga entusiasmen vi såg under JVM där med hela det här gänget jag nämnde nu som tog guld och går ju hem i stugorna, för att man ser hur mycket de bryr sig och vilken passion det finns. Och de kommer ju vara jätteglada att vara med på läger, och de kommer förhoppningsvis några av dem vara en del av VM-truppen där nere i Schweiz. Och sen säger jag som Uffe, man måste ha spelsinne. Alltså Viggo Björk, vilken karaktär han har. Han vill spela klart U20-spelet med Djurgården och vinna guld där. Han gör det. De vinner med 3-0 i matchen mot Frölunda. Sen skulle han bara rakt ner och spela U18 med sina polare där och försöka vinna ett guld med dem. Och sen åkte och var med på Beijer Hockey Game. Viggo Björk älskar hockey. Jag var i kontakt med honom. Jag sa, fan vad konstigt. Jag hoppas du kommer med i VM-lägret. Ja, jag hoppas det också då. Men en sån kille, han skulle ju lätt kunna spela både vinna U20-guld med Djurgården, spela U18 och försöka vinna guld med polarna där i juniorkronor eller med småkronorna. Och sen också vara med på VM-lägret. Varför inte? Och där behöver ju förbundet verkligen skärpa till sig liksom. Inte bli så fyrkantigt byråkratiska, utan hitta sätt att lösa. Nu är det som det är, och just nu får vi då glädje så att vi får se de här unga killarna med Viggo Björk i spetsen då på VM-uppladdningen. Ja.
Sen finns det ju en del unga spelare i NHL som lockar också över.
Ja, men precis. Det är några man är spänd på att se. Jag tänker på Islanders-killarna där i Heinemann och Simon Holmström. Heinemann var ju med redan i fjol, men liksom som också, för det är intressant att se. Vi kommer ju inte kunna luta oss mot Zibane Yad, mot Filip Forsberg, mot den här generationen av tidiga 90-talister hur länge som helst. Vi måste släppa fram dem med yngre och ge dem stort ansvar. Okej, vi kanske inte vinner VM-guld då, men det bäddar ju för framtida framgångar. Att ge de här killarna erfarenheten som gör att de i framtiden kan vara med och ta ett steg till.
Rent sportsligt, vad tror du det kan bära hän? Det går ju inte bara att langa in alltså JVM-laget och tro att de ska vinna VM-guld. Så är det inte. Du måste ju kompensera upp det här. Men vad är rimligt att tro då, rent sportsligt?
Nej, men alltså, jag tycker ju så, nu när Ryssland inte är med och spelar, så är ju semifinal är ju någonstans baseline, tycker jag, för Tre Kronor i en VM-turnering. Så att det tror jag, även med ett yngre lag, att det är inte omöjligt att fixa det.
Motivation slår allting, brukar man säga.
Jo, absolut. Men också,
när du berättar om Viggo Björk här, som bara vill spela.
Ja, men Viggo Björk älskar hockey. Jag hörde någon historia att han gick hem på lunchrasten och sköt
200 skott
var det på Hockeysverige. Jag hade en intervju där. Men sen pratade jag med honom, var det 200? Ibland hann jag bara med 50 eller 2 hinkar och så. Men just den här älskar så mycket hockey. Och det är därför en sån kille bromsar dem inte. Låt dem spela, låt han spela med polare i klubblaget, U18. klart de är, var med på VM-lägret. Alltså det är därifrån alla kommer. Sen blir han en dag en kanske en halvblasé stjärna där VM inte har högst i rang. Förhoppningsvis inte. Han kommer vara en sån som lite Sundin och Peter Forsberg alltid komma när det kallar. Men nu när det är OS bäst om bäst, när det World Cup bäst om bäst och det, då kommer ju VM verkligen bli egentligen en B-turnering även för andra lag som Kanada och USA. Och då gäller det att man släpper fram yngre, och då blir det ju mer en mix av yngre och några veteraner, och så kommer de ju fightas på rätt jämna nivåer ändå, USA och Kanada och Sverige och, eller vad tror du?
Det här blir någonting att se fram emot alltså, på
ja, nu ser ju Kanada ser ut och satsar ganska mycket på veteraner. Det är väl Scheifele och Tavares.
Ja, precis. Liksom. Kanada var ett dåligt exempel, ja. Men förhoppningsvis så kommer vi ändå få se en del
ja,
yngre.
Ja, men titta på USA i fjol. Det var ju så här, det var ju en stor del av det laget som vann guld här i Stockholm i fjol. Det var ju de som vann JVM-guld i Göteborg
innan,
2024.
Ja. Exakt.
Mm. Ja. Plus att de hade kryddat upp dem med Tage Thompson och Swayman och så vidare. Så att
Jo.
Det är väl en mix där.
Mixen, men mycket ungdomlig entusiasm vill du se Tre Kronor i Sagolander, Schweiz.
Innan det är dags för VM. Det är ett NHL-slutspel som rullar vidare. Lördag kväll 21.00 kör vi Ottawa mot Carolina. Match nummer 4.
Match 4. Och det är på lördag. Mm. Och sen så gnuggar det på även på söndag på bra tider i Sverige. Så passa på. Alltså det är ju nästan en annan sport. Intensiteten, varje situation betyder något. Nivån på spelarna, det är klart det är världens bästa liga, men det blir någonting speciellt när det är Stanley Cup. Så har man chans att se, du och jag tittar ju ofta tidigt på morgonen, du har unga barn och jag blev morgonpigg med ADHD-medicin också. Så man kan ju gå upp och titta på Viaplay tidigt på morgonen, men när det är tidiga matcher på helgerna, då är det ju alla välkomna. Är det Viaplay sport va?
Ja, Viaplay har ju garanterat alla matcher på. Alla matcher. Innan vi avslutar så kan man faktiskt vinna en signerad puck av Rasmus Dahlin. Vi vänder tillbaka då på tema Buffalo Sabres. Den här pucken kan bli din om du går in på våra sociala medier, Instagram till exempel, Viaplay Hockey, och gissar eller vet hur många poäng som Rasmus Dahlin gjorde i grundserien av NHL-säsongen här. Då kan du få den här pucken.
Den här grundsäsongen?
Den här grundserien.
Och så ska man tagga tre vänner, va? Eller brukar det vara så?
Ja, men du kan, här är den signad på baksidan. Rör den inte. Nej. Det här ska jag behålla tills vi har en rättmätig vinnare.
Och vi på Viaplay får ju inte vara med och tävla. Nej. Men in! Viaplay Hockey.
Uffe, stort tack.
Tack ska ni ha, grabbar.
Erik, som alltid, uppe i kontrollrummet. Vi har haft Tobbe, vi har haft Axel, vi har haft Andreas. Vi tackar så hemskt mycket för den här torsdagen. Vi rullar vidare med NHL i Socker på Viaplay, våra kanaler. Vi ses och hörs framöver. Ha det så bra. Hej.